Hej! Du lyssnar på Malmö universitets digitaliseringspodd och idag ska vi prata om vad som händer när vi läser digitalt. Vilka är till exempel skillnaderna mellan att läsa text på papper och på skärm? Vad innebär det att göra det ena eller det andra? Jag heter Sara Kjellberg och är chef för universitetsbiblioteket. Gäst idag är Eva Venus Brante från institutionen Kultur, språk och media som forskar på just läsförståelse och hur kritiskt läsande kan främjas i skolundervisningen. Välkommen Eva.
Tack så mycket.
Hur ser vår läsning ut idag egentligen?
Min uppfattning är att den är väldigt diversifierad. Alltså den sker på så många olika sätt. Vi läser på papper, men vi hör också mycket på ljudböcker och vi läser väldigt mycket på skärm. Och just det här att det också finns den här bredden av olika medier att ta till sig läsning på, har jag en upplevelse har öppnat för nya grupper. Att människor som kanske inte orkar eller kan läsa på grund av lässvårigheter kan ju lyssna på böcker istället. Och sen tänker jag också att man pratar om hur läser vi idag, så är det inte alltid man tänker på om vi pratar om skönlitteratur eller faktalitteratur, för det är väldigt stor skillnad på de sakerna.
Ja. Mm.
Och sen förutom det så läser vi jättemycket på sociala medier, vi läser kommentarer, vi läser nyheter, vi läser på väldigt många olika sätt och på många olika platser.
Ja, jag har hört just det här att folk säger att de läser ljudböcker, alltså det här när man lyssnar, att det är också en ny typ av läsning. Man kanske inte tänkte på det som läsning tidigare.
Många specialpedagoger pratar om att man läser med öronen istället för att läsa med ögonen. Och många barn säger det också, elever. Alltså, vi vill gärna framhålla att högläsning är en viktig ingång till språk för småbarn. Och det är lite samma sak det här. Vi lyssnar på böcker så hör vi ett språk som vi inte skulle ha hört annars. Det är ändå ett skrivet språk som någon läser upp. Så den som lyssnar på en ljudbok får ändå till sig hela historien och språket och alltihopa.
Men om vi pratar just om det här digitala läsandet som du nämnde massa olika exempel på. Vilken betydelse har det att vi läser mer digitalt?
Alltså jag tycker det beror på vad vi talar om där också. Då. För att ett sätt att tänka på det är att man då tänker på tillgången som finns via digitala medier, så är ju det ett slags demokratiprojekt att alla människor har tillgång till så väldigt mycket information. Det kan man ju se positivt då. Men sen finns en baksida av det då. Okej, här finns all den här informationen som jag kan få till mig genom att ta upp mobilen. Men vem har skrivit den? Och hur ska jag veta om den är sann eller inte? Och hur ska jag hantera all den här mängden av information? Det finns liksom ett eget ansvar hos individen nu för tiden som är rätt tungt, tänker jag, att hela tiden utvärdera och bedöma och förhålla sig. Det är en sak som jag tycker att digitaliseringen har förändrat. Och då tänker jag mycket på faktaläsning.
Ja, för att det är ju också den här skillnaden som man ändå tänker på, att det är en skillnad att läsa någonting på papper och digitalt. Jag upplever en skillnad. Men tror du att det är någon skillnad?
Det finns ju vissa saker som man har sett då i studier. Till exempel, om vi tar då skönlitterär läsning först då, så det är en forskare som heter Anne Mangen från Norge som har studerat detta och sett att just kronologin, i vilken ordning hände händelser i en roman, är lite svårare att minnas om man har läst digitalt. Och det kan ju bero på, eventuellt, att man när man läser en roman så håller man i den. Och man liksom har en känsla av att, oj, det där var i början, alltså man har någon slags
materialitet kopplat till det.
Man har en kroppslig, det kallas för att man har en haptisk upplevelse också. Att man kan liksom i kroppen känna hur tung var boken eller var det, eller man har också kanske synminnet var längst ner på en högersida eller någonting sånt. Och då blir det en slags minneskrok som man förlorar när man läser digitalt. Den andra saken som man har sett när det gäller faktatexter och digital läsning, det är att vi har en tendens att läsa snabbare. Vi scrollar och vi hoppar. Och vi överskattar vår egen läsförståelse när vi läser digitalt. Men just det här att vi läser snabbare gör ju att vi inte processar på djupet lika mycket. Så att vi får med oss kanske fakta, men den där djupförståelsen, om jag skulle försöka sammanfatta det och liksom kärnbudskapet, det kan gå lite förlorat vid digital läsning. Om man inte är medveten om det och tränar på det såklart. Men man bara då har prövat i sådana experimentella studier har man sett det resultatet.
Och beror det på samma sak, det här haptiska, eller ser man andra kopplingar där?
Nej, det har man nog sett det framförallt till att man läser fortare. Och jag menar, läser man fortare och också hoppar över lite kanske, så klart att då får man inte med sig allt. Och dessutom att man överskattar sin egen förståelse. Man tänker att men det här har jag sett, nu går jag vidare liksom, istället för att kanske i en bok då kanske, ja, jag vet faktiskt inte exakt varför, men det är då, det återstår ju då att forska kring vad det beror på egentligen kanske då.
Men du har ju forskat om digital läsning och det som kallas sourcing på engelska. Mm. Kan du förklara vad sourcing är och vilken betydelse det har för läsningen?
Ja, det, då tänker vi ju väldigt mycket på faktaläsning och också på att kunna i en online-miljö eller en digital miljö där man då, när man kanske söker på något ämne till exempel, jag vill veta vad, är det bra att vaccinera barn eller inte? Så kommer man ju få väldigt många olika typer av träffar. Och sourcing, det begreppet kommer från en historieforskare egentligen som ville se hur läser erfarna historiker jämfört med skolungdomar. Och då kunde han se att de alltid hade source, alltså källan, källinformationen med sig in i läsningen. Inte så att de först läste och sen gick tillbaka och tittade. Utan det var väldigt viktigt att det startade med det. Vad är det här för typ av dokument? Man kallar det för att det är en heuristic, alltså någon slags allmän hållning till texten. Man ser inte en text bara som en text, utan man tänker alla texter har en intention, alla kommer någonstans ifrån. Men för att kunna läsa på det sättet så krävs det kunskap om innehållet. Det krävs också engagemang, motivation till att göra det, för det är mer jobbigt att göra på det sättet. Så det handlar om att man inte bara enkelt så vem har skrivit den här boken, det är Jan Guillou, honom gillar jag inte, eller hon gillar, utan kanske också var får den här personen sin lön ifrån, var det publicerat, i vilken sammanhang är det skrivet, vilken publik vänder det sig mot. Det är väldigt stora frågor som man har med
där,
sig.
Och det blir det här mer källkritiska, fast ja, det är ändå nyansskillnad mot det vi säger när vi säger källkritik, eller?
Ja, nej, egentligen är det inte så stor skillnad, det är bara det att sourcing är ett begrepp som kanske är mera. Det handlar om en slags inställning. Det handlar inte så mycket om en checklista, utan det handlar mer om att man ska hitta det här kritiska perspektivet och hållningen. Men kanske hållning är ett bra ord till en text. Sen har ju då vissa forskare försökt förklara det här på ett kognitivt sätt. Alltså om man tänker bara läsförståelse av en enkel text, eller en text, om du har en text. Det finns en forskare som heter Walter Kinch som förklarar då läsförståelse genom att man processar texten på olika nivåer. Det är bokstavsnivå. Jag måste kunna bokstäverna. Jag måste kunna få ihop dem till ord. Få upp orden till meningar. Och sen stycken och förstå vad innehåller det här stycket. Och sen också koppla in mina egna erfarenheter. Göra inferenser till andra texter och till egna erfarenheter. Och då få något som kallas för situation model. Alltså en modell av vad är det hela den här texten handlar om. Men det räcker inte om man läser då flera texter som man behöver liksom jämföra med varandra. Och det är då det här med sourcing kommer in också. För då menar då några andra forskare, så bland annat som heter Jean-François Rouet och några till. Då menar de att det krävs en till nivå som kallas för intertextuell. Alltså man måste jämföra texter med varandra. Och då gör man så här mentala noteringar. Ah, text A var skriven av författare A som har det här påståendet. Text B, den säger det. Och så försöker man hålla allt det här i huvudet och bygga en mental modell av alla de här olika dokumenten och komma fram till någon slags slutsats, vilket är väldigt komplicerat. Men det vi har sett också när vi har gjort studier och använt den här modellen, det är att det är ingenting som elever självmant gör. Det är alldeles för kognitivt krävande. De behöver instruktioner, de behöver stöd, de behöver motivation till att göra det. Vi har också sett att lärare inte alltid heller tycker att det är så viktigt, utan att elever kanske kan ibland med sig, varför ska jag ägna tid åt det här? Det får jag inte högre betyg för.
Nej, för då blir det mer att man kopplar det till kunskapskravet är... Mm. För detta blir lite vidare kunskapskrav kan man säga.
Ja, det är ett annat sätt att liksom tänka. Alltså om jag helt enkelt tänker, jag ska inte bara läsa utan jag ska liksom tänka, reflektera, metatänka, gå tillbaka, sätta det i sammanhang. Ja, det är en helt annan komplicerad process då. Som jag tror är otroligt viktig. Mm. Att vi sysslar med idag.
Om vi blickar framåt, hur tänker du att vår läsning just digitalt kommer att utvecklas?
Jag tror den kommer bli mer skräddarsydd. Jag tänker att vi redan går åt det hållet och att vi inte är medvetna om hur mycket algoritmer styr oss. Vi vet ju om det, de flesta vet om det, att det styr vårt flöde och så, men även vad vi uppmärksammar då. Alltså vi är inte bara aktiva konsumenter, vi är också utsatta för marknadsföring eller för andra saker. Jag tänker också på att gränserna mellan då att läsa med ögon och öron kommer bli vagare redan, jag tror att, eller mer utsuddare. Redan nu så finns det ju då vissa sådana här ljudboksföretag som erbjuder samma bok. Man kan köpa en bok, får den både i text på digitalt och som ljudbok, så kan man växla. Vi sitter och läser på bussen, så kanske vi går runt hemma lite och städar, så har jag det i öronen. Så bara byter man liksom så. Ja. Och det är skitsmart tycker jag. Och då är det verkligen så att vad passar just nu då? Så det tror jag är ett sätt det kommer att förändras mer och mer. Att det blir, och saker vi inte kanske kan tänka oss än. Jag kan bara säga som en anekdot att jag minns, jag hade en kusin som jobbade på IBM. Och detta är 27 år sedan tror jag. Så sa han till mig att det kommer inte dröja länge innan man kan se på TV i mobiltelefonerna. Och jag tror jag aldrig hört något så komiskt i hela mitt liv. Och vi bara skrattade åt honom och sa, men TV-antennen då? Ska man... Eller ska det gå till? Och han bara, ja, okej. Men han bodde i Tokyo då och jobbade för IBM i Japan. Så han...
Och jag undrar vad det är som vi inte kan föreställa oss nu som faktiskt kommer komma när det gäller läsning.
Vet inte, men ett tag trodde man att en sak som skulle hjälpa människor med låg förståelse av ord kanske var att om ögonen stannade längre på ett ord för man visste att man inte förstod, det skulle poppa upp en förklaring direkt där man inte behövde liksom trycka och söka. Och så. Jag vet inte om det är bra, för det är ofta de människor som kanske också har låg uppmärksamhet. Och det kanske inte är bättre. Det kanske är bättre att läsa ett stycke och sen så pausa, titta upp och tänka, vad var det jag läste? För det tror jag är en sak som vi måste fostra våra barn till. Att inte ha bråttom. Att läsa, tänka, reflektera, det tar tid. Det här, att läsa någonting och förstå är inte liksom en snabbmatsprocess. Det är en gourmetmiddag.
Det tycker jag var en jättebra avslutning på vårt samtal. Det har varit oerhört spännande att höra om dina tankar om läsning och din forskning. Tack så mycket.
Ja, tack själv, det var jätteroligt.